En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
De här spelarna möter ju de här kanadensiska spelarna till vardags i NHL. Så jag tror inte respekten på det sättet där är speciellt för stor.
Hallå, Hockeymorgon extra Calling Montreal, alltså då Abris och Ros som är på plats i Montreal för att äntligen är det nu dags för Four Nations. Faktiskt om bara några timmar så är det pucksläpp. Hur har ni det?
Ja, men det är väl bra med oss tycker jag ändå. Man är lite sådana första dagarna, det tar lite tid att komma in i tidsomställning och även det är lite nytt för oss där också, upplägget med Four Nations och hur man jobbar gentemot spelare och så vidare. Så att, men nu finns det inga ursäkter, nu är det match ikväll så nu gäller det att vara på topp.
Det är fantastiskt att vara i Montreal, det var ju här hockeyn föddes, säger de, en gång i tiden. Man märker ju att det är ju Montreal Canadiens som är laget här. Jag får känsla lite om man ska göra liksom en jämförelse med fotboll, att det är lite som att vara i Barcelona, att Montreal Canadiens är jättestort. Sen får vi se hur de kommer stötta Kanada väl i landskampen mot Sverige. Och sen igår var ju första gången vi fick vara i Bell Center då. Det är ju NHLs största arena. Det tar 21 000 åskådare och det är ju mäktigt att komma in i den där jättehockeykyrkan. Det är en wow-upplevelse.
Ja, jag är väl lite smått avundsjuk på er här hemma ifrån Sverige. För här är det också kallt, precis som ni har det. Men ni har ju mycket bättre och trevligheter för er än vad vi har här hemma. Men hörni, jag vill ju naturligtvis hoppa rakt på sak. Jag vill veta, har ni hunnit prata med grabbarna i den svenska truppen?
Här är det öppna spel. Jag skulle vilja att SHL åkte hit och kika lite på hur man tar hand om media.
Ja.
Det är alltså, du får prata med alla spelare, tränare. Det är full tillgång till allt och alla. Det är beundransvärt att se hur öppna de är och hur tillmötesgående de är. I Sverige har vi en trend där vi kanske går mot lite mer stängt. Men det är absolut inte här borta.
Mot den europeiska fotbollen går vi i SHL i Sverige också, som är väldigt stängd och kontrollerad. Men hur tycker ni att svenskarna har anpassat sig då, Abris, till den här öppenheten NHL-spelarna? Är de lite annorlunda liksom där borta än vad de hade varit på hemmaplan kanske?
Ja, men de är ganska van vid att det är på det här sättet. Sen tror jag många av dem också uppskattar att de kan göra intervjuer på svenska. Det var lite som Mika Zibanejad var inne på igår, att även om man är jätteduktig på engelska så är det ibland svårt att hitta de där sista nyanserna i vad man egentligen vill säga och så vidare. Så att jag tror att de uppskattar det mycket. Jag tror att de tycker det är jätteroligt att vara tillsammans, prata svenska i omklädningsrummet och att spela med landslaget igen. Då. Många av de här har ju inte gjort liksom en turnering där de bästa har varit med. Så att det finns väldigt stor tillförsikt i luften. Samtidigt så är det ju, ja, det är ju extremt tufft om man ska gå till final i den här turneringen. Det kan man väl lugnt säga. Man har ju sett de andra lagen träna också och det är högklass rakt igenom.
Mm. Hur pirrigt är det att sitta där på läktaren och se den här nivån utav hockey?
Det är otroligt. Den som blev den största bassen den här turneringen, det var ju när man såg Kanadas powerplay-uppställning där med Connor McDavid, Sidney Crosby, Sam Reinhardt. Alltså, det var ju fem superstjärnor i samma powerplay-uppställning. Och det var liksom, alla tror jag nästan ramlade baklänges när man såg det där. Den som inte liksom känner gåshud när man såg det powerplayet, eller ikväll kommer vi få se det live då. Det var enormt.
Mm. Men jag har varit inne på att det är god stämning, det är skönt för våra spelare att prata lite svenska och vara tillsammans igen och sådär. Men har ni fått någon känsla, hur är stämningen i laget? Är de avslappnade, är de taggade, hur känns det liksom?
Det som är speciellt i en sån här turnering är att det är så många bra spelare med. Och det innebär ju också att det är spelare som normalt sett har topppositioner i sitt lag. Då, som spelar enormt mycket, som spelar mycket i alla spelformer och så vidare, som nu kanske till och med är liksom förpassad ner till en fjärde kedja eller som inte får spela powerplay och så vidare. Det är klart att Man kan ju prata mycket som helst om att alla ska ha accepterat sin roll och det är något man får finna. Men det är klart att det är ju ovan situationen, sån som Rasmus Dahlin till exempel, som inte får spela powerplay nu. Spela boxplay, vilket han inte är så van vid. Vi får se om han gör det under match också. Så att det är klart att Elias Lindholm är nere i fjärde center nu och så vidare. Så att det finns väl säkert en del som funderar lite grann hur deras roll kommer att bli. Och det är väl nyckeln till det här är väl att försöka verkligen får att det är den här goda stämningen som man gärna vill kabla ut utåt, att alla har köpt sin roll och så vidare, att det verkligen är på det sättet.
Har du fått den känslan?
Sen måste du kolla på en sak i Rika ikväll eller natt om du är vaken. De
det
har gjort specialgjorda skridskor till några av de svenska spelarna.
Aha.
De är, har en gul platta på skridskorna där det står spelarnas efternamn och nummer. Och jag tycker att de är ascoola. Titta på det, en liten detalj. Det var hockeypassion och snyggt gjort av tillverkaren.
Mm. Men du, det ska jag verkligen ta och kika lite extra på. Men håller du med, Ros? Ni är ju ihop där, du och Abris. Men att du känner av, liksom, tror du att de har accepterat sina roller? Eller är det bara någonting man vill ge sken utåt?
Ja, det är väl klart att Rasmus Dahlin, Rasmus Andersson, Leo Karlsson som kanske har lite annorlunda roller än vad de har i sitt klubblag. Det är väl klart att alla vill spela. Det här är ju vinnarskalla deluxe. Sedan kanske liksom, jag pratade länge med Rasmus Andersson igår. Han ska ju göra sin death stare om han gör mål här. När han tittar sönder en motståndare supporter på läktaren för övrigt då. Jag tror att de tycker att det här är okej. De är ju vana med lite hets och tryck från klubblaget. De kommer hit för att ha lite roligt faktiskt. Alltså, det här är ju den här turneringen är ju någonting, ett mellanting mellan någonting som är viktigt och lite all-star-mässigt och lite hittepå. Four Nations, jag såg pokalen igår och jag tänkte liksom, okej. Vad är det här för något egentligen? Det är första gången att turneringen spelas. Det är ju inte VM, det är inte OS, det är inte World Cup, utan det är Four Nations då. Jag tror att givetvis de tar det jätteallvarligt att på själva matcherna, men de dör ju inte om de skulle åka ut i gruppspelet.
Nej, det är klart att de inte dör, men något som inte heller dör, eller någonting som kanske har till och med öppnat upp en dörr nu. Vi ska ju naturligtvis prata om Filip Forsberg också. Jag kan ju inte sluta prata om honom sen jag liksom spådde lite in i hans framtid. Och nu säger han också att han stänger ju inga dörrar. Han är 150% Leksing. Säger man så? Leksing från Leksand.
Ja, ja, precis, precis. Det var ju precis när vi träffade spelarna igår så var det ju full SHL-omgång då. Och jag har ju min nya smarta klocka där, så jag får in statistiken då från Svehockey då, på den. Och direkt när jag stod och pratade med honom så gjorde Leksand 3-0. Och då var jag tvungen att säga det till honom och då var han jätteglad. Så jag gjorde en liten Leksandsvinkel där. Han har blivit väldigt amerikaniserad, Filip. Vi får se hur det blir med framtiden. Hans kontrakt går ut, han är 35. Vi får se om han väljer att stanna i Nordamerika med sina amerikanska fru där, eller om man väljer att avsluta med någon säsong i Dalarna. Det har blivit lite sämre med att spelarna kommer hem och avslutar någon säsong i Sverige. Jakob Silfverberg har gjort det visserligen, men i övrigt så är det ju många som lägger av när man ja, har gjort sitt i Nordamerika.
Det är lite tråkigt. Tycker du inte det, Abris? Jag tycker man ska komma hem och avsluta. Sen kan man ju flytta tillbaka till USA eller Kanada eller vad man nu vill göra.
Ja, vi vill ha många hemvändare hem, helst innan de fyller 40 också, så att de har några riktigt bra år kvar i SHL också, för att det är inte bara att komma hem och spela, utan jag tror att många känner så också, att man måste ju ha energin, måste ju ha kroppen också i att det funkar rent fysiskt. Det ställs ju väldigt stora krav på de här när de kommer hem också, att de ska vara någon typ av frälsare som de var innan de åkte över, och man mäter dem lite grann till vad de har gjort under sin karriär. Så att finns inte det där drivet, brinnet som man har spelat på elitnivå i 20 eller 18 år eller någonting, så jag tror jag det är jättesvårt att bara komma hem och tvinga fram det.
Men tror du att det kan bli någon sån där chock att man kommer hem och så tänker man, okej, jag älskar det här laget, jag älskar den här staden, men vad är det för nivå på den här hockeyn? Jag kan inte spela här, det funkar liksom inte. Kan det vara en sån grej också?
Jag tror att det handlar också lite om familjesituationen. Om man har rejsat i NHL i 12-14 år och frun och barnen fått liksom kuska runt och hänga med. Och väljer man då att sätta bo i vad nu det kan vara i Sverige. Det kanske man tänker att man vill bjuda tillbaka lite. Att nu varvar jag ner och nu ser vi till att jag kan ge lite tid till familjen. Det kan vara en sån grej också.
Ja, absolut. Okej då, vi ska inte fastna i det. Jag vill också bara säga att Filip har en otrolig mustasch.
Ja, det är snygg. Det måste man ändå säga. Ekholms skägg och Forsbergs mustasch är väl det som sticker ut rent hårbeklädnadsmässigt i det svenska laget.
Otroligt. Men hörni, det är ju faktiskt snart som sagt dags för pucksläpp och det är ju kanske tuffast möjliga start för Sverige, Kanada, Sverige. Vad vill vi? Vad säger vi ens om den matchen?
Sverige är hemmalag för övrigt, om det är kanske jag som tänker på sånt. Men det innebär att vi kommer få se Sverige i den gula tröjan. Sverige får en fördel när man ska sätta in spelare. Man har också lite fördel vid tekningar och man har Montreal Canadiens omklädningsrum. Det gigantiska som vi i media kommer få tillgång till efter matchen ikväll. Så det ser jag fram emot att kliva in i kanske en av de mest anrikaste klubbarna i NHL och deras inre. Det ska bli fascinerande att se hur det ser ut med alla bilder på väggarna. De håller inte igen när man ska bygga omklädningsrum här i Nordamerika, så kan jag säga.
Nej, det blir intressant att se hur den kanadensiska publiken agerar också. För de har väl tänkt och tänker på det nu. De har väl knappt sett sitt landslag, riktiga landslag på hemmaplan på väldigt, väldigt länge. Klart World Cup var i 2016, men det var ju lite grann. Det var preseason, det var före säsongen, nästan sommartid när det var och sådär. Så och det var liksom lite konstiga lag med det där ungdomslag och europeiska, Europalaget och allt vad det var för någonting. Så att det blir på något sätt. Ja, vad kan det bli, Thomas? Vancouver 2010 typ, eller?
Ja, om du menar när det var, alltså Kanada fick jubla för sitt landslag, är så du tänker?
Ja, ja. Viktiga landslag. Ja, eller landslag överhuvudtaget.
Mm. Sen funderar jag på hur Montreal ställer sig mot landslaget också. Hänger med och tänker, vad är viktigast i Montreal? Är det Canadiens eller landslaget?
Jo, men nu spelar ju inte Canadiens just nu. Till vardags tror jag liksom att det är Montreal som gäller, naturligtvis. Men det är ju inte ovanligt att, liksom att Barcelona-fans håller på Spanien när de spelar landslaget i fotboll. Då, så typ, så att, det borde ju gå att kombinera, kan jag tycka. Och nu när NHL har uppehåll och sådär så borde man väl, liksom, då är det väl Kanada som det landslaget som gäller, kan jag tycka.
Jag skulle vilja backa bandet. Tänk om Tre Kronor hade haft en super Montreal-profil i laget, eller Mats Näslund eller någonting sånt där. Tänk vad häftigt att få vara med om det som Börje Salming var med om för massa år sedan i World Cup på 70-talet när det var standing ovation. Jag hörde några Montreal-journalister förrgår var det. Då satt de och pratade väldigt mycket om Sakko Koivu. Och han har ju knappt varit i Montreal efter han slutade och han verkade vara gud här borta. Tänk om vi haft en sån lirare i laget och se hur han blev emottagen av den här publiken och de här fansen som älskar sin hockey och älskar sitt Montreal och älskar profiler som har varit eller är stora i Montreal. Det saknar jag lite. Montreal har ju gjort en generationsväxling igen, sjunde gången kanske. Så de har ju ett landslag som kanske liksom eller de har ett lag som behöver lite år på nacken för att de ska få lite nya profiler.
Men vet ni, det känns lite uttjatat och det känns som att vi har pratat om det i flera veckor. Men nu när jag säger liksom Kanada, Sverige, eller Sverige-Kanada blir det väl då för att det är väl Sverige som har hemmaplan som du nämnde, Ros. Så är det ju en sak jag undrar över. Ni pratar om omklädningsrum, ni pratar om Montreal, hej och hå. Matchbilden då, är den redan så given att vi kommer åka
på? Ja, alltså, vi förlorar. Vinner inte Kanada med 4-1 eller 5-1 så är det en stor skräll. Okej. Sidney Crosby har, när han har varit kapten för landslaget, har 21-0 i matcher. Så att det här är lite som att möta Brasilien i Rio de Janeiro. Det är en ja, alltså vinner Sverige så är det en jätteskräll. Då har liksom alla planeter som finns har stått helt rätt till i systemet.
Jag tror det ska vara fullmåne nu, det kanske kan hjälpa.
Ja, ja. Nej men Sverige ska ha jättetur om de vinner matchen. Det är landslag som Kanada ställer upp med. Det är väl målvakterna är lite fundersamma över hur bra de är egentligen. De kommer ju ställa Binnington från St. Louis i mål. Han är för övrigt NHLs bästa målvakt med klubban. Han är visst helt otrolig på att liksom göra passningar och ta Sverige ut sin målvakt på slutet, så kan jag gissa att han försöker hitta målet också från egen zon där. Men det är ju målvaktssidan som ser så där ut. Backsidan är superstars rakt igenom. Forwardsidan, topp 6 är ju, ja, men det är ju världsstjärnor, eller det är ju världens bästa hockeyspelare som är samlade i de två första kedjorna.
Den matchbilden tycker jag är jättesvårt att säga om någonting. Vi har ju som sagt, vi har ju inte sett de här lagen mötas. Vi har ingenting att ta på liksom, de här bäst av bäst. Liksom. Det, så att jag är jättespänd på att se hur kommer matchen att spelas. Och hur framförallt då, mer precis, hur kommer den här matchen att spelas. Och så, för att det är som Thomas säger, klart Kanada är favorit. Men det är ju inget liksom så här sopgäng de möter heller om man tittar på... På Sveriges backsida till exempel så är det kanske, som jag ser det, turneringens bästa. Och det, så att jag tror inte att Sverige bara kommer att titta på och spela försiktigt och sådär. Utan jag tror att man kommer försöka utmana också Kanada offensivt. Jag hoppas det.
Jag reagerade lite på när det var presskonferens med Sam Hallam igår, Josep Boumedienne, general manager, var också på podiet där. Det var många journalister från Nordamerika som ställde såna här frågor. Sam, hur känner du att få möta det här stjärnfyllda kanadensiska landslaget? Och då såg jag att han blinkade lite och liksom funderade lite på, ja, och hans motfråga, om det var en motfråga, var ju lite, ja, men titta på vårt landslag. Det är ju fullt av superstjärnor. De har en Vezina-trofévinnare i mål i Linus Ullmark. Man har en backsida som AB säger som är magiskt. Man har, kan ställa upp med en första kedja med William Nylander som har gjort näst flest mål i NHL-säsongen. Och Mika Zibanejad som har en uppsida som är enorm. Man kan ha Elias Pettersson som i alla fall kanske inte den här säsongen, men tidigare varit en av NHLs bästa spelare. Så att det är klart att han vill ju liksom ta ner det här att det är liksom lilla Sverige mot stora Kanada, utan det är att Sverige också är en världsnation i hockey.
Och så är det ju.
Och det är också så att de här spelarna möter ju de här kanadensiska spelarna till vardags i NHL, så jag tror inte respekten på det sättet där är speciellt för stor. Så jag tycker också det är intressant lite grann med de komponerade kedjorna där med Hallam och company, att man har satsat, känns det som, på 3 producerande kedjor. Man kan ju diskutera det där om man ska försöka dra ihop allt i 2 kedjor. Och, men nu har man valt liksom en tredje kedja där både Lucas Raymond spelar med Joel Eriksson Ek där. Och den känns ju, och Jesper Bratt inte minst. Då. Så att jag menar, det känns ju som att man har ett väldigt djup i produktionen. Och det kan väl vara på 2 sätt där, för det är också istid som ska spridas ut. Så det ska bli intressant att se där, för landar du ner utan 13-14 minuter på, som kedja, så är det svårt också att riktigt komma in i matcherna. Så vi får se hur han sprider ut istiden. Mm.
Men fans då, har det kommit ner några tappra svenska fans som kommer vara på läktaren, eller kommer det vara lite dåligt med det?
Jag har inte sett en enda svensk supporter hittills.
Nej.
Har Abis gjort det?
Nej, inte än har jag gjort det. Men jag tänker på att de kommer idag.
Jag kan berätta också att spelarfruarna kommer nu till matchen.
Just det.
Och de har, det här kommer du tillgå med Erika. Det här är Erika-godis. Ja. De har specialgjorda tröjor eller jackor som de kommer ha på matchen.
Ja, men det är väl old news. Det har väl alla NHL-fruar. Har de inte det? De har till och med tagit in det i SHL också.
Ja, jag vet. Jag tycker att det har blivit en grej de senaste åren. Nu vet vi om att de har specialgjort. Och vet du vem som har gjort jackorna då?
Nej.
Conor McDavids fru.
Är det sant? Är hon designer?
Ja, på något sätt i alla fall.
Du, jag tror jag vet nu. För jag tror att hans fru, jag tror att hon är pionjär. Jag tror att det var hon som började med det här. Med att samla liksom wagsen. Det kanske låter som ett skällsord, men det är det absolut inte. Det är ju taget från den engelska fotbollen.
Vad står wags för?
Jag vet inte exakt ordagrant, men jag vet historien bakom det. Jag vet att det handlar om, det kommer från England, den engelska fotbollen och framförallt landslaget då och deras fruar. Så jag tror att det hade mycket att göra med när David Beckham och Posh Beckham då, Victoria Beckham, var the it hot couple. De är ju det fortfarande, men när han fortfarande var aktiv. Så. Men du, det jag ville säga, så jag tror att hon gjorde någon sån här, jag tror jag sett det på Instagram för att det inte var långrandig i det. Men du, jag har en annan fråga då till er. Får de bo med sina pojkvänner och män och så vidare, eller har de ett eget hotell? Hur funkar det?
Den information vi har är att de bor tillsammans i alla fall.
Ja, de får det?
Ja.
Eller jag, som jag har.
Ja, den informationen har jag också. Jag hörde att Elias Pettersson var ute med sin hund igår, och då frågade jag lite varför han var ute med sin hund, och då sa han, ja men han har sin flickvän med sig här. Så då antar jag att de liksom är, ja, att de bor ihop och sådär. Nej, men NHL är ju magiska på att ta hand om, vi har ju hyllat hur de tar hand om oss, men de tar hand om anhörigen och enormt. Det är liksom första klass service rakt igenom, så att jag tror att de bor ihop och så vidare liksom då.
För att jag vet då att de engelska fruarna, när det var, de fick ju bo, de kördes och hämtades från arenan och fick bo på ett separat hotell. Och så har det varit. Men här kanske det är lite annorlunda. Men vad härligt. Gud vad bra. Ja, det var ingen annan som ville säga.
Vi får rota mer i det.
Det var ingen annan som ville
säga. Till, liksom. Ja. De bor ju på kanske Montreals finaste hotell här, om det var Ritz-Carlton eller Four Seasons eller något liksom där.
Självklart.
De behöver inte bo på Delta som vi bor på.
Självklart. Ja, men hörni, ska vi sätta punkt och låta er komma iväg?
Vi sätter punkt här och så har vi superfokus på Sverige mot Kanada. Nedsläpp 02.00 svensk tid.
Just det. Lycka till ikväll, hörni. Eller i natt för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.